Det här är P1, Sveriges Radio. Namn publicerad chef i tidningen Norran ligger ett bötesbrott i allmänhetens intresse om det handlar om en rattfull räddningschef.
Bildvalet gör ju som väldigt tydliga så anspelningar mot att det här är någonting som jag har gjort i tjänst.
Rusning på börsen efter att ett litet bolag låtsades att reklamannons i DN var en riktig artikel.
Nej, men det är ju en form av renommésnyltning då som man har ägnat sig åt.
Och som kvällstidningarnas nattliga skepnad finns den medial varje timme.
Det är klart att det är läskigt ibland att gå in på Aftonbladet på natten.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. En namnpublicering om en rattfull kommunanställd chef väcker frågor. Vem ska egentligen tåla en mediegranskning? Och spelar det någon roll om personen gjort något som går rakt emot dennes yrkesroll? Tidningen Norran publicerade nyligen en artikel om en chef i Skellefteå kommun som åkt fast för rattfylleri för närmare ett år sedan. I artikeln presenteras han med namn och bild. Är det rimligt att som mellanchef i en kommun pekas ut i media för ett bötesbrott man begått på sin privata tid? Och ställs allt på sin spets om det handlar om en chef för just räddningstjänsten? Jag har i veckan tittat närmare på just det här.
Det kändes väldigt jobbigt. Det är rätt länge sedan det här hände, det är snart ett år sedan.
Det här är räddningschefen i Skellefteå.
Ja, det som hände det är att jag en morgon i juni i fjol körde bil. Trött men absolut inte. Jag kände mig absolut inte påverkad. Satt mig och skulle skjutsa iväg på fotbollsmatch. Där jag då blev stoppad i en sån här rutinkontroll och fick blåsa. Och det visade sig att jag inte var körbar. Jag hade druckit kvällen innan. Så efter det jag blev fråntagen körkort, jag började informera de som skulle informeras i det här. Det var en process som pågick under sommar, höst. Och sen fick jag då strafföreläggandet kom i december.
Nu, ett halvår senare, skriver tidningen Norran om incidenten i en halvsida lång artikel.
Jag har fått jobba med det här liksom personligen när det hände och sen när jag fick strafföreläggande ett halvår senare och nu blev det ju som att det skulle rivas upp ytterligare en gång. Så det var väl det första, att det blev jobbigt. Sen att det skulle tryckas med namn och bild, det är klart det skapar ju en oro för framförallt hur det skulle bli för fru och barn. Och då frun har ju en arbetsplats med vuxna kring om sig, men hur det här skulle hanteras av barn på en skola mot våra barn, det är klart att det skapar ju en oro.
I högerspalten på Norrans etta från den 9 maj sitter räddningschefen klädd i sin arbetsuniform i räddningstjänstens brandröda bil under rubriken Räddningschefen fast för rattfylleri.
För bilderna, det är ju när jag är i tjänst, när jag står i uniform, det är dessutom när jag sitter i ett tjänstefordon. Så att bildvalet gör ju som väldigt tydliga så anspelningar mot att det här är någonting som jag har gjort i tjänst och det är ju faktiskt någonting som har hänt privat. Sen någonting som kom i efterhand när det gäller just bildval och rubriksättning. Så att jag vet inte riktigt hur det funkar med webbplatsen och betalande kontra icke-betalande personer i det här. Men är det så att man som icke-betalande bara kan läsa rubriker och se bild, då får vi som den här historien en helt annan innebörd än vad den faktiskt har. Utan då ser det ut som att det är någonting som jag har gjort i tjänst.
Nej, men vi resonerar ju så att det är en offentlig person.
Malin Kristoffersson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Norran.
Han är ju högsta chef för räddningstjänsten i Skellefteå som har som uppgift att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Han är med och åker ut på olyckor som orsakas av personer som kör rattfylla och vet vilka konsekvenser det kan få. Det är ju en hel del dödsfall i trafiken på grund av detta varje år. Så att det var liksom hans roll kopplat till brottet, att han då begår ett brott där han utsätter allmänheten för fara, som gjorde att vi bedömde att allmänintresset var så pass starkt att vi skulle gå ut med namn och bild.
Man kan ju få uppfattning om att det ska ha hänt på arbetstid, eftersom bilden är när han är i en tjänstebil. Hur tänker du kring det?
Men jag tänker att läser man artikeln så ser man ju det, att det har hänt på fritid.
Om man bara ser rubriken och bilden, då kan man ju lätt få uppfattningen om att det här är någonting som har hänt i tjänsten.
Ja, men så kan man ju inte resonera. Man måste utgå från att de som har synpunkter läser artikeln. Man kan ju inte ha synpunkter på en rubrik utan att ha läst en artikel.
Hade det varit annorlunda om det hade varit någon annan typ av gärning eller brott?
Ja, det är svårt att säga. Varje fall är ju unikt, men det är ju såklart att det här är ju ett brott där man utsätter allmänheten för fara. Det är ju absolut, ökar ju det relevansen. Men det kan hända att hade det varit ett annat brott, vi säger snatteri, inte vet jag, då hade man kanske gjort en annan bedömning.
Kaspar Opitz är medieombudsman och ägnar mycket tid åt frågan vem och under vilka förutsättningar bör man egentligen namnpublicera en person.
Vilken maktposition har personen och vad är det personen har gjort? Har det kopplingar till yrkesutövningen, så har det ju mycket större allmänintresse om det är någonting som har skett i det privata. Då allmänintresset ofta är ganska, ja, men tämligen lågt då för att publicera.
Han kan inte uttala sig ingående om det specifika fallet eftersom han kan komma att behöva hantera det.
Finns det en koppling mellan det som har skett och yrkesutövningen? Alltså, finns det någonting i det som han har gjort i det privata som kan ha med förtroendet för yrkesutövningen att göra? Och det skulle jag vilja säga i det här fallet, är man räddningsledare så har man ett väldigt stort ansvar i en kommun för, ja, men att rädda liv helt enkelt. Och då kanske det... Då finns det ju någon koppling till om man kör rattfull. Alltså då utsätter man ju folk i sin närhet för fara. Och, ja, men på något sätt så hittar jag den här medietiska kopplingen då mellan det som har skett i det privata och yrkesutövningen här, som ändå gör att möjligheten att namnge ökar.
Och även om det är något som har hänt på liksom privat tid?
Ja, men alltså, ofta ska det i det privata så ska man ju hålla det privat. Men om det på privat tid har kopplingar till yrkesutövningen eller kan påverka förtroendet för yrkesutövningen, så tycker jag ändå det kan ha ett allmänintresse.
Ja, att det var just en räddningschef som kört rattfull gör frågan extra pikant. Det är kanske som att en chef för byggnadsnämnden åker fast för fuskbygge eller att en miljöchef dumpar sopor i naturen. Det går stick i stäv med yrkesrollen.
Jag ska ta något exempel. Om du är trafikpolisbefäl och åker fast för fortkörning, ja, men då kanske du har ett allmänintresse. Men folk generellt som åker fast för fortkörning har ju inget allmänintresse alls i princip då. Men är du just trafikpolis så kanske det är fel av dig att köra för fort då. Och då dyker plötsligt det här kopplingen då mellan yrkesutövning, det man gjort i det privata, den finns där, och då är det ett medietiskt ökade möjligheter att namnge, skulle jag säga. Det kan ju vara så att man gör kanske ganska allvarliga saker i sitt privatliv. Att säga att man kanske misshandlar sin fru eller något så här förfärliga brott. Ja, men det kanske inte har ett allmänintresse. Medietiskt är det mer kopplingen till yrkesutövningen som är relevant här.
Att det kan skapa en tro om att det här är någonting som har hänt i tjänst, det har också gjort att det har kommit en del anspelningar i sociala medier och sånt som riktar sig mer mot verksamheten än mig som person, skulle vilja säga.
Tillbaka till räddningschefen i Skellefteå igen.
Vi går ut på sociala medier och berättar att vi söker folk, och då dyker det upp i kommentatorsfält om liksom anspelningarna. Man får man lära sig att köra släckbil berusad, och man refererar till artikeln i Norran och sådär.
Jag tänker att ska inte du som räddningschef tåla en sån här typ av publicering? Är det någonting man som räddningschef inte ska vara, så är det väl kanske just rattfull eller möjligen pyroman. Hur ser du på det?
Ja, jag tycker det, men om jag ska tåla det i offentligheten, det har väl mer att göra med om jag är offentlig person. Just det här, jag håller med om att det är någonting som man absolut inte ska göra, men det är ju som en arbetsgivarfråga. De ska visa det förtroendet för mig. Sen det tycker jag inte är någonting som liksom hör hemma offentligheten riktigt.
Sist här hörde vi räddningschefen i Skellefteå kommun. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från den gångna veckan. I veckan har kritik blossat upp mot författaren och poddaren Alex Schulman efter en DN-krönika där han kritiserar ICA-handlare för sina stora vinster. För samtidigt som han riktar kritik mot ICA i en nyhetskrönika så gör han reklamsamarbeten med konkurrenten Willys. Något som uppmärksammades av sajten Dagligvarunytt. Alex Schulman säger att han inte kan ställa upp på en intervju i medierna, men han skriver i ett mejl till oss, citat: "Min DN-krönika gick inte ut på att kritisera ICA, utan jag ville beskriva karaktären ICA-handlaren som en tidstyp. Men egentligen saknar väl det betydelse. Jag borde inte skrivit en text om ICA överhuvudtaget när jag samtidigt hade ett samarbete med deras konkurrent. Jag gjorde inte kopplingen när jag skrev texten, insåg misstaget först när frågan ställdes till mig efter publicering. Det var slarvigt och jag beklagar det." Hovrätten ska ompröva den uppmärksammade domen mot staten gällande SVT-dokumentären Vaccinkrigarna. En kvinna som medverkar i dokumentären stämde ju staten på grund av hur hon framställs i den och att reporterna delvis använt dold kamera i programmet. Kvinnan fick 100 000 kronor i skadestånd efter tingsrättens dom. Rätten ansåg att det självreglerande medieetiska systemet inte fullt ut kan skydda henne som privatperson. Men justitiekanslern som företrädde staten i rättsprocessen överklagade domen. Och nu har alltså Svea hovrätt meddelat att de kommer ta upp ärendet. Men än är inget datum satt för förhandlingar. Allt fler betalar för att lyssna på poddar enligt analysföretaget Mediavision. Under årets första kvartal har hushållens utgifter för poddar närmare fördubblats jämfört med samma period i fjol. Nu betalar över en halv miljon hushåll för poddar. Det vanligaste sättet är att man prenumererar på en poddtjänst som erbjuder flera olika program eller att man betalar för specifika titlar genom Patreon. Och det är just det sistnämnda som ökar mest, enligt Mediavisions undersökning. Ett litet börsbolag skickade i veckan ut ett pressmeddelande om att det i Dagens Nyheters Life Science-bilaga fanns en intervju med flera företrädare för bolaget och att värdet av deras verksamhet beskrevs i intervjun. Det fick bolagets aktie att rusa. Och det är ju inget konstigt att en intervju i Sveriges största morgontidning med ett litet börsbolag, som dessutom lyfter fram vilken bra produkt det rör sig om, ger ett redigt lyft på börsen. Men kruxet här är att det visserligen fanns en artikel i DNs Life Science-bilaga om bolaget. Men det rörde sig om en så kallad native annons, alltså en artikel som bolaget självt varit med att utforma och betalat för att den ska publiceras i DN. Vi börjar det här reportaget på Dagens Industris redaktion, som i veckan riktat skarp kritik mot bolaget.
Det finns ju risk för att småsparare har förlorat tusen lappar på det här.
Det här är Jonathan Axelsson, börsanalytiker på Dagens Industri. När han såg att det lilla forskningsbolaget Atanas aktiekurs steg kraftigt efter att de skickat ut ett pressmeddelande om att de blivit intervjuade av Dagens Nyheter, väcktes hans intresse.
Så jag försökte gå in helt enkelt på DN:s sajt och försöka hitta artikeln, men kunde inte hitta den. Och då blev man ju nyfiken på vad det här kan vara för någonting. Och, sen ser jag ju sen i pressmeddelandet att det finns en länk till det då, och då visade sig att det är en annons. Jag tänkte, det här ser ut som någon sorts försök att liksom släppa en positiv nyhet för att få det se ut som att en stor tidning har liksom velat skriva om dem, men det, så var inte fallet.
Ja, i pressmeddelandet står det att i gårdagens bilaga i DN finns en intervju med tre personer från Atana och att deras verksamhet beskrivs i artikeln.
Jag tycker det är missvisande.
För ett litet bolag är det såklart en stor grej att bli uppmärksammad av en tidning av DNs dignitet. Och det hör inte till ovanligheterna att mindre börsbolag skickar ut pressmeddelanden när de har intervjuats. Men att det görs med en annons är i alla fall något som Jonathan Axelsson inte stött på tidigare.
Nej, där sticker väl det här ut lite. Problemet är ju att det finns många aktieägare som kanske inte är så medievana som tolkar det här som att nu har bolaget fått ett genombrott. Nu är de till och med omskrivna i DN som faktiskt väljer att gå in och köpa aktien då på en sån här nyhet. Vilket uppenbarligen händer då eftersom aktien steg 45% vid börsöppning.
På Atana ställer man sig frågande till kritiken.
Theodor Åstrup, vd för Athana.
Det är han som lägger ut bolagets pressmeddelanden och han menar att det är tydligt att det rör sig om en annons och inte en intervju med journalister på DN.
I vårt pressmeddelande så står det ju att i bilagan till DN så finns den här artikeln. Och det finns en länk där allting tydligt framgår och vi la upp en bild på artikeln och där det framstår mer information www.athana.com. Om jag frågar vänner i min bekantskap så här, vad tycker ni om bilagor i dagstidningar? Så var ju svaret att vi läser dem inte för att det är ju alltid reklam. Så att vi läser bara dem om det är ett specifikt ämnesområde som berörs. Det är exakt därför som vi medar, därför att det riktar sig till en grupp individer som vi vill gå.
Om man läser ert pressmeddelande lite snabbt så framstår det ju som att det är en intervju med ert bolag i Dagens Nyheter. Det framkommer liksom ingenstans i ert pressmeddelande att det är en annons, utan då måste man ju klicka sig vidare då till DN för att se att det faktiskt är en annons. Är inte det lite otydligt och missvisande från er sida?
Det står att det är i pressmeddelandet, så står det är i en bilaga i gårdagens DN. Så som jag sa, alla som jag har pratat med uppfattar att det är tydligt. Eftersom bilagor är reklamfinansierade, om man säger så. Jag håller inte med där, jag tycker det är tydligt.
Tillbaka till DIs Jonathan Axelsson.
Ja, det håller jag inte med om. Då får man nog skriva en annonsbilaga i sådana fall. Jag menar, många tidningar har ju bilagor som är skrivna av deras journalister, så att säga.
DNs chefredaktör Peter Wolodarski reagerade kraftigt när han såg Athanas pressmeddelande.
Nej, men det är ju en form av renommésnyltning då som man har ägnat sig åt. Vi har avpublicerat den här annonsen och vi för också samtal med det säljbolag som har sålt det mot kund för att försäkra oss om att det inte ska kunna hända igen.
Han menar att det är svårt att kontrollera hur de som köper annonser i DN sen använder dem i sin kommunikation.
Vi granskar annonsmaterial, försöker slå ner mot sånt som inte följer vår policy, ibland lyckas vi inte med det. Sen hur man externt använder det i sin egen marknadsföring, det ligger lite grann utanför vår kontroll, men vi har ju sett vad konsekvenserna här har blivit och också gjort klart att vi inte tycker om det.
Den här frågan kokar ju ner till att Athana har haft möjlighet att köpa plats för en intervju med bolaget i DN. Så kallad native advertising, som är just att annonser i sin utformning liknar journalistiskt innehåll, ett relativt nytt fenomen. Under 2010-talet gick debatten om den här typen av annonser het i Sverige.
En gång i världen, och då är vi tillbaks i 80-tal, så var det faktiskt fult riktigt, det där med textliknande annonser. Jag heter Britt Börjesson och jag undervisar i bland annat pressetik vid JMG i Göteborg.
Hon har under lång tid både forskat och undervisat om annonsformat hos tidningar.
Någonstans sisådär mitten på 00-tal. Alltså man döper om den textliknande reklamen till native och branded och allt vad det nu är för fina konstiga termer man börjar använda, va? Och då tog man den här, man tog det här i båten. Och då kan det hända att det kantrar ibland. Å andra sidan så är ju domen rätt hård från läsaren när man läser någonting och förstår att det är något annat. För då känner man sig lurad. Och journalistik är i förtroendebranschen och bränner man förtroendet så är man illa ute.
Det finns idag en checklista från tidningsutgivarna för hur textreklam ska utformas. Britt Börjesson tycker inte att man kan lasta DN för hur det blev i det här fallet, eftersom deras annons är utformad enligt de regler som finns. Men hon tycker att den här händelsen är ett exempel på de risker som finns med det här annonsformatet.
Alltså det är ett träsk och man kan lätt trampa snett.
På ett sätt så är det ju korrekt att det finns en intervju med de här personerna från bolaget i Dagens Nyheter.
Tillbaka till Peter Wolodarski på DN.
Skillnaden är ju då att de har betalat för det istället för att det är en redaktionell produkt. Är det här en risk som finns med att man har luckrat upp och liksom har den här typen av native advertising?
Det är helt klart en risk och vi har ju fört mycket diskussioner om det internt och har ju drivit på oss till en situation där jag tror att vi har en av branschens striktare regelverk. Det får inte likna helt enkelt den journalistiska produkten grafiskt. Och det måste alltid vara väldigt tydligt annonsmärkt. Vi försöker att vara väldigt strikta just så att, det inte, så att läsaren ska vara helt säker på vad som är journalistik och vad som är annonser.
Ser du att det här kan på något sätt liksom spilla över på förtroendet för Dagens Nyheter?
Ja, det är klart att det kan göra det. Sen tror jag att de flesta människor förstår att det ligger utanför vår kontroll exakt vilken information som olika samhällsaktörer ger på sina plattformar om saker. Men om man kallar detta för en artikel i Dagens Nyheter eller en intervju i Dagens Nyheter så tror ju människor att det är det. Och det är det ju inte. Utan det är en annons.
Sist här i Lukas De Vivos reportage hörde vi Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter. Du som lyssnar har säkert en ganska tydlig uppfattning om hur en kvällstidning låter och ser ut. Hur Aftonbladet och Expressen rubriksätter och vinklar. Vilket tilltal de har helt enkelt. Och visst, det kan ibland vara en smula alarmistiskt, men den klassiska kvällstidningsformen präglas ändå av ett gott humör. Det saknas inte sällan lite underfundighet och en smula humor, och även om det kan vara svarta rubriker så är mörkret sällan totalt. Men en lyssnare som hörde av sig fick oss här på medien att fundera kring vad som händer med det där tilltalet på natten. Är det så att även kvällstidningarnas temperament förändras under dygnets mörkare timmar? Är det så att man kan prata om en medial varje timme?
Sofia Hägglund.
Ja men hej Sofia, Erik Petersson här, reporter på Medierna i P1.
Ja men hej, en hej. Tag i varann.
Ja,
där är Sofia Hägglund. Ja. Hon är en lyssnare som hör av sig till redaktionen med ett mejl.
Alltså jag är en sån här person som vaknar lite på nätterna och då går jag in på Aftonbladet oftast. Det är bara den jag har. Och ser då jättestarka rubriker om kriget i Ukraina. Eller om Ryssland, eller om Putin, eller om tredje världskriget. Vilket på natten gör ju mig väldigt rädd då. Och på morgonen när jag ska visa min man till exempel den här artikeln så är den oftast låst eller så är den borttagen.
Men om vi tar det tillbaka till situationen lite. Du ja. Vaknar liksom på natten. Är det bara liksom vanligt så här, vakna till?
Ja, precis.
Vad är det som ändå får dig att liksom sträcka efter telefonen? Om vi börjar där.
Ja, det är väl en jäkla ovana helt enkelt att jag gör så. Men det gör att jag kan slappna av och somna om efter en stund. Ja, så att det är liksom, jag scrollar igenom mitt flöde. Och börjar alltid med Aftonbladet.
Att Aftonbladet har gott om rubriker om kriget i Ukraina är i sig inget konstigt eller något som sticker ut. Men det Sofia Hägglund reagerar på är något annat. Det hon beskriver är en distinkt skillnad i tilltal.
Just de här svarta rubrikerna som kommer på natten tycker jag upplever inte på dagen. Alltså för att nu tittar jag i natt och så stod det någonting och sen när jag tittade i morse så handlar det om helt andra saker. Förstår du? Alltså det handlar ju om krigen då, om Ukraina och Putin och sånt där, men inte i den svarta rubriker grejen på natten.
Mer pessimistiskt liksom, mörkare på något sätt, eller?
Ja, mycket, mycket mörkare på natten. Upplever jag det. Och det är, alltså jag kan säga så här, alltså jag går ju inte in varenda natt för att jag har inte det problemet varenda natt att jag vaknar, men det är alltid kriget som är först på natten utan vid ett tillfälle, och då var det häromdagen när det var digerdöden, eller för inte digerdöden, förlåt, denguefeber, förlåt.
Men ändå samma genre.
Av de skärmdumpar Sofia Hägglund skickar är det flera verkligt nattsvarta exempel. Det handlar om kriget i Ukraina och ofta om framsteg eller uttalanden från ryska sidan. Ryska varningen inför offensiven, tredje världskrig. Eller fruktar attack från Putin, döda alla. Eller ryska strategin, sedan vinner vi.
Jag har trott hela tiden att det är för att skrämma mig. Skrämma personer på nätterna. Att det liksom, att det är syftet att det ska skapa någon slags oro hos mig som läsare.
Men varför skulle de vilja göra det då?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det är ju ett skitdåligt syfte egentligen att de ska göra det. Men på mig har de haft en inverkan.
Samtidigt, det låter ju som du fortsätter komma tillbaka, så att säga.
Ja, nu fortsätter jag komma tillbaka bara för att jag vill se ett mönster. Nu är jag nyfiken, liksom. Stämmer det här? För det här har jag hållit på med nu kanske i 2-3 månader.
Kan det vara så att det som på dagen är en, absolut ibland en smula alarmistisk, men ändå ofta ganska beskedlig och ska vi säga godmodig bevakning på natten ändrar karaktär? En sorts förvandling. Ett dagaftonbladet som blir ett nattaftonbladet.
Hallå.
Tjena. Sebastian Laneby är breakingchef på Aftonbladet och...
jobbar mest kvällar då. Alltså, generellt sett kan man ju säga att det händer mer liksom mörka grejer på kvällarna. För jag har jobbat både dag och kväll och på dagarna. Det är många liksom pressträffar, det är inrikespolitik, det är liksom nyheter om olika typer av myndigheter. Och på kvällarna är det ju oftast mörkare. Alltså vi har ju liksom ett krig som pågår nu runt hörnet så att säga, och sen så har vi skjutningar och mord, så att det jag förstår att man upplever liksom sajter som mörkt då. Det kan jag också göra, men världen är ju inte bara ljus och vi måste ju rapportera om det som händer. Liksom.
Ser ni någon skillnad i liksom läsarbeteende? Läser folk andra saker på natten än de läser på dagen?
Ja, det skulle jag ändå säga. Jag har inga siffror på det nu, men jag har märkt av eftersom jag har jobbat både och att det är mer intresse för utrikesjournalistik, krim, den typen av, men också kriget då, som vi har nu. Det är stort intresse för det på kvällarna och nätterna och kanske inte lika stort intresse som det är för liksom, inrikespolitik och så, vilket vi rapporterar mycket om på dagarna i sådana fall.
Hur ser det då ut på den andra kvällstidningen? På Expressen får jag en intervju med den helt nytillträdda breakingchefen Sanna Gustafsson.
Jag tycker frågeställningen är väldigt, väldigt rolig och den teorin som läggs fram, den är ju väldigt kul tycker jag. Det torra och lite tråkiga svaret är ju att nej, det finns inte liksom en nattedition av Expressen. Däremot så skiljer det sig ju liksom i vad som händer dagtid mot natten liksom.
Om det är det lite torra och tråkiga svaret då, vad är det roliga svaret?
Jag önskar att man kunde skriva under på en sån, på ett sätt önskar att man kunde skriva under på en sån teori. För att det hade ju varit lite roligt om vi hade sett trender och tendenser, att vi hade en annan läsarkrets på natten till exempel. Men det har vi ju inte så vitt känt i alla fall, utan vi har ju den läsarbasen vi har och de gillar den typen av nyheter. Däremot så jobbar vi väldigt aktivt på kvällen. Vi har ju en nattredaktör i tjänst hela natten och i något sammanhang så sa en av dem, han heter Stefan Soxbo, det är väldigt seniora personer som jobbar som det. Stefan sa i något läge att ond, bråd, död och liksom mörker och krig och så, det löser sig självt. Det kommer alltid något. Så att den majoriteten av övrig tid läggs på att hitta klassiska kvällstidningsvinklar snarare än liksom mörka saker, nästan tvärtom.
Tillbaka till Sebastian Laneby och Aftonbladet. Men skulle du säga att det finns en medial varje timme?
Alltså så här, jag tycker att det liksom är, det är klart att det är läskigt ibland att gå in på Aftonbladet på natten. Men det är ju också för att det pågår läskiga saker runt om oss. Och då måste vi skriva om det och rapportera om det på ett sätt som inte... Liksom, vi vill inte ta ner det som händer, utan vi vill skriva rakt ut vad som sker. Och det är klart att det är jävligt läskigt.
Och det var allt från medierna den här veckan. Johan Hörnqvist skötte ljudet. Erik Petersson var producent för programmet. Och jag heter Martina Pierro. Vi gillar när du som lyssnar tipsar oss om sånt som vi borde kika närmare på. Så mejla oss på medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.